If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down and say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
We can put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists to come and go with every bull market, with the steady players making through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och du Fabian, det är inte vilket avsnitt som helst, utan det är avsnittet vi gör efter den sämsta börsstarten på 100 år. Det är inte dåligt.
Det är fantastiskt. Jag tycker i och för sig, börsen är lite rolig nu. Det känns som det är väldigt mycket som är eventbaserad handel. Och många case känns väldigt eventbaserade, vilket är... Det är väldigt annorlunda från det man har haft senaste året och hur det egentligen har varit. Luta dig bakåt i stolen och låta aktierna köra sitt egna race. Tycker det är ett intressant miljö.
Ja, det här med att luta sig tillbaka och bara se aktierna stiga, det har gjort precis tvärtom nu för tillväxtinvesterare här i början på året. Det har varenda dag bara. Man har lutat sig tillbaka och sett sina aktier brinna upp och gått ner ofta 2-3% om dagen. Det är rätt tufft faktiskt. Och vi ska inte tjata om det än en gång, men det har verkligen varit skillnad beroende på vilka aktier man äger. Jag har ju legat helt fel, du har ju legat helt rätt, som har ägt energibolag och liknande, och jag har fortfarande ägt mina i tillväxtbolag, och det har inte varit så himla roligt. Men sagt, DI, Dagens Industri, de bassonerade ut nu på sin första sida, sämsta börsstarten på 100 år. Jag vet ju att våra kollegor i Kvalitetsaktiepodden brukar spara de här första sidorna när de är lite så här extrema och sätta upp på sin vägg på kontoret. Jag tycker det är en ganska rolig grej, och den här kan jag tänka mig att den garanterat åker upp på väggen. Men det är ju så, det är den sämsta börsstarten på 100 år om man tittar på hur index har gått. SIXRX till exempel, alltså det här indexet som inkluderar alla aktier på Stockholmsbörsen, det var den som DI la upp på sin första sida. Den är ner minus 17%, eller den var det den dagen den där löpsedeln släpptes. Tittar man istället, det kan vara lite mer rättvisande kanske just för att se hur de här tillväxtbolagen gått. Då kan man ju kolla på First North, har ju ett par olika egna index, alltså den handelslistan på börsen. First North-indexet som inkluderar alla aktier på First North, den är ner minus 20%. Nasdaq 100 mer minus 15%, och det kan ju tilläggas att vi spelar in det här på en onsdag. För att en liten förändring som kanske ändå kan påverka på lite grann. Vi brukar spela in tisdagar vanligtvis och så släppa torsdagar. Då får vi ett litet lag där. Vi tappar en dag där det kan hända grejer. Men nu kommer vi från och med nu försöka börja spela in onsdagar istället, så att det blir lite mer direkt på. Kanske vi kan vara lite mer aktuella. Vem vet? Men som vi har sagt 1000 gånger nu i det här laget, tittar man på enskilda aktier så är ju nedgången brutal i många fall. Framförallt just för olönsamma tillväxtbolag. Och jag såg en fantastisk lista på det här. Jag kan dela en länk till den avsnitt beskrivningen. Men det är verkligen sjukt hur vissa bolag gått ner. Wish till exempel, ner minus 90%. Robinhood, ner minus 86% i år. Eller från toppen förstås så räknar vi den här. Pellotron som vi snackat om, ner 80%. Fastly ner 80%. Hims ner 80%. Så det är extremt många bolag som har straffats väldigt hårt. Och många av de här bolagen på den här listan har vi faktiskt plockat upp tidigare som intressanta case i podden. Och då har vi ju i princip alltid landat i samma slutsats, nämligen att bolaget är sjukt intressant, växer jättebra och så vidare, men det är alldeles för dyrt. De har ju handlat till otroliga multiplar. Därför tycker jag att det kan vara intressant nu för en sugen att gräva sig bak i vårt bibliotek med avsnitt och lyssna om på avsnitten om de här olika bolagen. Kanske man kan hitta några guldkorn. Till exempel Fastly som vi lyfter då, som jag tror till och med att vi ägde en period. Ja. Eller jag vet att vi ägde en period, men jag minns inte om det var så under...
Jag ägde den perioden och jag gjorde ju tyvärr misstag att köpa Fastly istället för Cloudflare. Vilket var ju en stor miss med tanke på att Fastly gick ju ner när Cloudflare typ femdubblades eller vad det var.
Det jag inte minns i alla fall, det är om vi ägde det just under när vi släppte podden. Men däremot som sagt så sa vi redan då att det var dyrt så att säga, men nu har den kommit ner 80%, vilket gör att helt plötsligt kanske caset är superintressant. Så att jag tycker verkligen, gå in på marketmakers.se, då kan man söka fram alla de här bolagen och hitta då avsnitten som de ligger i. Så det kan verkligen vara värt att göra för många av de här som har gått ner riktigt mycket och nu börjar bli rätt intressanta sätt till värderingen. Ja,
sen ska man tänka sig, många av de här bolagen snackar vi om 2020, det har ändå gått 2 år sedan dess, så att det kommer ju vara lite utdaterad information. Däremot är det många av bolagen som handlas till samma nivåer som de gjorde då. Ett undantag som jag tycker är rätt intressant är ju Datadog. Det är väl ner typ 15-20% sedan toppen, men fortfarande bara ner 10% på året, upp 60% rullande 12 månader. Och då kan man ställa sig frågan, varför har det här bolaget kunnat hålla sig så bra emot den här marknadsnedgången som har straffat i stort sett all tech? För det handlas fortfarande väldigt dyrt. Det handlas väl till en price to sales 50. Det är de här andra bolagen också gjort som har dragit ner 80%. Och då kommer man tillbaka till det här, de här infrastrukturbolagen. De verkar kunna hålla emot lite bättre än många av de andra techbolagen. Men time will tell. Datadog kanske också blir får en utsköljning snart. Vem vet? Men jag tycker det är otroligt intressant ändå att det här infrastrukturbolaget har hållit emot bättre än alla andra bolag.
Ja, men verkligen. Men som sagt, det har ändå hänt, så du säger, en hel del saker har kommit tillbaka till liksom pre-corona-nivåer. Men mycket har också hänt med de bolagen under den tiden när de har växt mycket. Framförallt under just 2020 växer de mycket. Nu tar jag Fastly som exempel då. Den är sagt ner 80%. Vi pratade om den i avsnitt 137. Den handlades då till EV Sales på 22, tror jag drygt. Och idag handlas den till EV Sales 6. Man kan fortfarande hävda att EV Sales 6 kanske är dyrt för bolaget, men det är en väldig skillnad från 22. Så att många av de här kommit ändå ner till nivåer som kanske kan vara rätt attraktiva för den här typen av snabbväxande, höga, lönsamma bolag. Förlåt, inte höglönsamma på vinstnivå, men däremot har de höga bruttomarginaler och skulle kunna bli väldigt lönsamma. Så att det kan vara värt att kolla på. Jag har sagt, lägger en länk till det i avsnittsbeskrivningen, man kan kika på det och så kan man söka fram då avsnitt som gjort om de här. Och den stora frågan tror alla ställer sig just nu kring börsen, det är väl om det är en bear market vi har kommit in i, det vill säga en stor nedgång som kommer fortsätta tag till, eller om det bara är en vanlig korrektion. Det är inte alls vanligt att vi ser såna här korrektioner löpande helt enkelt på börsen. Vad tror du, Fabian?
Det beror helt på vilken sektor man kollar på. Kolla energimarknaden, det är en jävla bullmarknad. Kolla tech, då är det väl en björnmarknad. Det man ska vara medveten om att det är aldrig en situation då alla börser i hela världen är i en bear market. Så vill du vara med på en bullmarket så bara leta runt.
Så är det absolut. Jag såg att Niklas Andersson från Avanza la ut lite intressanta siffror på Twitter. Och han skrev ju till exempel att sen 1984 så har en korrektion på börsen i genomsnitt inneburit en nedgång på ungefär 15%. Det är det vi har sett nu. Alltså nu pratar vi om Stockholmsbörsen och OMXS30. Och nedgångstiden har gått ner och det har varit ungefär 75 dagar och idag är vi 50 dagar in i det här. Så att man kan absolut kolla lite på historien, men den säger kanske väldigt lite om framtiden tyvärr då. Det som är intressant i alla fall, det är ju att mycket av marknaden på kort sikt drivs av flöden. Och som du säger, nu har det varit mycket eventfokus, liksom det här med Ryssland och Ukraina och så vidare. Men det drivs också väldigt mycket av flöden på kort sikt. Och framförallt då förstås det här med gamma och optionsmarknaden. Jag är alldeles för dåligt insatt i det här för att kunna förstå det och analysera det. Men det som är intressant, jag såg i alla fall en datapunkt som säger att just nu så är optionsmarknaden positionerad på ett sånt sätt att hade vi börjat få en rejäl uppgång på det här, då kommer det bli riktigt smärtsamt för de som håller på då och hedgar helt enkelt för option. spekulationer. När folk spekulerar mycket om uppgång, då brukar det bli så att nedsidan blir väldigt smärtsam och förstärker nedgången om det väl går ner. Och detsamma gäller ju nu också. Så att skulle vi få en lite styrka i den här uppgången, i den här studsen vi fått nu, så skulle det absolut kunna dra vidare rejält. Men vem vet, som sagt, det är ingenting man kanske ska spekulera för mycket om, eller vi i alla fall inte är rätt person att spekulera om det. Någonting vi däremot kan säga något om, det är det här med belåning. Det var också intressant, vi fick faktiskt en lyssnarfråga just om belåning, och idag då, den 23 februari, flashar upp här i nyhetsflödet att Erik Kalissendorf, som är en av grundarna av Plaid, han var tvungen nu att likvidera aktier för 11,4 miljoner kronor på grund av belåning. Det är verkligen inte något extremfall, han fick sälja 10% av sitt innehav, men jag tänkte just med tanke på att vi har det exemplet, så tänkte jag ändå lyfta det här med att varför belåning kan vara farligt i en nedgång. Erik då, det är inte så sagt mer att hänga ut honom här på något sätt, men han får statuera exempel helt enkelt. Han anger ett pressmeddelande man skickar ut att han under förra året hade belånat sitt innehav i Plaid en del, och efter att Plaid fallit runt 40% sedan årsskiftet, då behövde han helt enkelt sälja av 10% av sitt aktieinnehav, värt drygt 11 miljoner alltså, för att täcka den här belåningen helt enkelt. Och det tråkiga i den här kråksången, det är förstås att han träffade exakta botten med sitt sälj. Han sålde på 240 kronor aktien, det var alltså precis innan aktien vände upp för att stänga nästan 10% plus på dagen. Idag är onsdag aktien också upp drygt 7% skriven stund. Så aktien handlas just nu till 283 kronor och det är alltså 20% högre än kursen han fick sälja på. Så det är 2 miljoner han gick miste om i den studsen. Och det här är väldigt någonting man ska vara väldigt försiktig med. Belåning kan vara jätteintressant i vissa fall, men problemet är just att har man för mycket belåning så kan man bli tvingad att sälja vid fel läge. Har man ingen belåning alls, ja, men då är det ju faktiskt så att du kan ju tåla den mest extrema nedgången. Du kan ju ta 99% i nedgång i portföljen utan att behöva sälja. Faktum är att ofta ser man ju de största enskilda uppgångarna, som är studsarna, just efter kraftiga fall. Ganska naturligt sagt att det studsar upp igen. Och har man då behövt sälja på den här botten, ja, då missar man ju de här kraftiga och viktiga studsarna. Så även om man tycker att man har en ganska försiktig belåning, så måste man ju också hålla koll på vad som händer med belåningsgraden vid nedgång. Här tycker kanske vissa grundläggande matte, men det är lätt ändå att missa det här. Jag har ju till exempel nämnt att jag själv ofta nyttjar en viss belåning, max oftast 10%. Men mitt år till exempel, som har börjat katastrofalt, jag är ner runt 20% sedan årsskiftet, och hade inte jag plockat ner den här belåningen, då hade ju dels förstås blir ju fallet större, men framförallt hade också belåningsgraden ökat nu till 13% istället. Det beror ju på enkel matte, som sagt. Banken, de har ju lånat ut en viss summa, de bryr sig inte om vad ditt portföljvärde säger. De vill fortfarande tillbaka samma summa som de lånar ut. Och den här summan blir ju då i förhållande till portföljens värde större, desto mer portföljen går ner. Så har man 10% belåning och portföljen halveras i värde, ja, då är det plötsligt 20% belåning. Och här blir det alltså tydligt att man ska vara försiktig med att låna för mycket, eftersom belåningsgraden kan öka snabbt vid kraftiga ras. Och det här är ju också anledningen till att många just vill ha belåning, och att bostaden till exempel blir en så bra affär för många svenskar. För man har ju extrem hög belån på sin bostad, och den här effekten blir ju förstås omvänd när det väl går upp värdet. Då blir ju liksom belåningsgraden mindre och mindre, och då blir det väldigt attraktivt helt plötsligt att ha belåning. Men det kan som sagt vara precis lika jobbigt på nedsidan, kanske till
och
med jobbigare.
Ja, och det här får man fan ha koll på sina bolag också. Det är jättemånga bolag som har väldigt hög leverage, som smäller på nedsidan när det går neråt. Ett exempel, till exempel SBB, har ju jättehög gearing, 60-70%. Kommer inte ihåg exakt eftersom jag inte följer bolaget så noga. Men det är anledningen varför bolaget tokrasar i såna här tider. Det är ju hävstång inbyggt.
Ja, enligt aktieägarna och vd så är det ju på grund av en koordinerad blankarattack.
Det spelar ingen roll om det är Ilja Batljan eller Elon Musk. Men om du går ut och attackerar blankare, oavsett hur liksom rimligt deras blankarattack är, då har du liksom inte, allting inte helt korrekt hemma. Det är inte det du borde fokusera på. Styr ditt skepp istället.
Ja, jag håller helt med dig. Det är just det här med att hålla på och snacka väldigt mycket om blankare och gå ut och ha någon häxa på blankare. Det brukar vara en stor varningsflagga för mig. Nu var det så i SBBs fall, så ser det ut som att det har varit någon form av koordinerad blankattack, och det har ju även kommit blankarrapport, så sänkte aktien liksom kortsiktigt. Men som sagt, det där är ju ingenting som rör det fundamentala i bolaget, och det är verkligen ingenting man ska ödsla sin energi på som vd. Fokusera på att bolaget går bra, så kommer ju blankarna få bränna sig ändå, så att säga. Men man ser ofta det där mycket sektbolag och så. Nu ser jag inte att SBB är det, men man ser det i många liksom sektbolag och förhoppningsbolag att folk blir helt tokiga och galna på blankarna och tillskriver dem alldeles för mycket makt och påverkar på kursen. Men nog om det, hör du, vi ska inte prata om blankar idag. Vad har vi för huvudämne idag egentligen?
Jo, vi ska ju prata om guld. Det är rätt intressant nu faktiskt, för vi har ju sett ett rally i råvaror, men guld och silver har inte riktigt hakat på. Men vi ser ju också inflation som fortsätter vara kvar.
Precis.
Många säger att den är övergående, men vad händer om den inte är övergående? Då blir guld rätt intressant, och det är det vi ska hoppa in på. Men först, veckans tre snabba.
Ja, och innan vi hoppar in på det så ska vi bara påminna att det inte är rådgivning och rekommendation. Vi berättar om vår process och hur vi tänker. Du måste alltid göra en analys, och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Ja, vi bränner väl av veckans topp tre här först då. Och först och främst vet jag att du ville börja lite med Philip A. Fisher, författaren av Common Stocks and Uncommon Profits, legendarisk investerare, och han har en liten kommentar här som du tycker passar bra på Ryssland-Ukraina-invasionen.
Exakt, och vi har haft sommaravsnitt med om Philip Fisher, inte med Philip Fisher tyvärr, och han är en grym investerare, tillväxtinvesterarens fader som man brukar säga. Han har ett citat i sin bok som heter "No one should hesitate to buy because of a war scare", det vill säga, var inte rädd att köpa på grund av krig. För det är många ser, de tror att aktiemarknaden ska gå ner, så de säljer ut sig, jada jada jada. Men varje gång det har varit risk för krig, eller till och med blivit krig, så har aktiemarknaden fallit för att sen leta sig upp till nya highs. Och det är så att krig inte nödvändigtvis bra för företag och därmed aktier. Det är snarare att krig drar på sig statsskulder för att stater behöver betala för krigen. Det betyder alltså att man ser en nedvärdering av den inhemska valutan. Och det här för med sig att priser på saker går upp, alltså man ser en inflation, där också i aktier. Och därmed är det alltså galenskap att sälja aktier för man är rädd för krig i utbyte mot cash som deprecierar i värde. Som Philip Fisher sa, war is always bearish on money. Alternativkostnaden är mycket högre av att äga cash i krigstider än att äga aktier.
Ja, och det här är ju superintressant just nu eftersom vi samtidigt har just den här stora grejen med inflationen och höjda räntor. Det är ju som du säger att just nu har marknaden, jag skulle påstå att det som verkligen har påverkat marknaden egentligen fått den här nedgången, det är inte den här situationen i Ryssland, utan det är framförallt räntehöjningarna som kommer som påverkar liksom multiplar och tillväxtaktier och så vidare. Men faktum är, ska man vara riktigt cynisk, så kan ju ett krig vara ganska positivt för börsen, som du säger. Det är förstås en fruktansvärd humanitär katastrof, men det är positivt för börsen, just som du säger, att helt plötsligt har man ju då anledning att kanske plocka bort några räntehöjningar, kanske till och med sänka räntan ytterligare och så vidare, och trycka mer pengar för att kunna finansiera kriget. En bild som har delats flitigt nu på sociala medier, det är just den här buy the invasion argumentet. Det är 5 stycken grafer. Vietnamkriget, så lönade sig att köpa invasionen. Gulfkriget var lönt att köpa vid invasionen. Afghanistankriget, lönt att köpa vid invasionen. Irakkriget och Krimeakrisen, eller förlåt, Krimhalvön heter det förstås på svenska. Samtliga de har ju varit köp till lägen faktiskt på börsen, att köpa när det gick ner på invasionen. Så oftast blir det en kortsiktig kanske nedgång, just för att det är stor osäkerhet och man undrar vad det är som händer nu. Folk måste tänka efter, kanske flyttar om väldigt mycket pengar. Men i slutändan så är det oftast faktiskt positivt för börsen då, men såklart negativt för mänskligheten. Det som kan tilläggas dock, att det som finns ju dock saker som får faktiskt fundamental påverkan. Dels är ju Ukraina i det här fallet en stor exportör av väldigt mycket mat. Så att de är en av de största veteproducenterna i Europa, kanske till och med världen, och ett gäng andra råvaror som kommer därifrån och matprodukter som såklart då kommer kunna gå upp i pris helt enkelt och skapa mer inflation, vilket kanske motiverar fler räntehöjningar. Så det här kan ju bli lite gå emot varandra. Och sen dessutom såklart påverkas gaspriser och även oljepriser skulle jag säga av just sanktioner mot Ryssland och så vidare och så vidare. Så att det finns såklart fundamentala påverkan som man kan få. För till exempel ett bolag som, vad vet jag, Play då, som vi nämnde tidigare, de kommer knappast sälja mindre dimmar för att det är krig i Ukraina. Snarare kan deras, helt plötsligt kan man motivera kanske en högre multipel på det för att man sänker räntorna.
Ja, förutsatt att råvarorna för att bygga de här inte ökar i pris. Jag menar, Ryssland är en väldigt stor exportör av diverse råvaror, allt från energi till liksom palladium och koppar, om jag inte minns fel. Men det blir ju också så här, vad fan ska Europa göra mot det? Vi har ju liksom byggt in oss i ett, eller målat in oss i ett hörn, för vi är ju så beroende av Rysslands energi för att vi nedmonterar våra egna.
Ja, det där pratade vi om för några veckor sedan, ja. Och det där är ganska sorgligt egentligen. Vi har stängt ner våra kärnkraftverk, blivit extremt beroende av rysk naturgas, vilket då skjutit i höjden.
Som är fienden de facto, som majoriteten av Europa är med i NATO.
Precis, så vi har egentligen finansierat den här invasionen av Ukraina, kan man säga, på många sätt. Men vi hoppas i alla fall att det får ett lyckligt slut där, så att det inte blir någon större invasion, eller framförallt inte ett större krig.
Ja, lyckligt slut är väl svårt att säga vid det här laget, ja. Men ja, jag förstår vad du menar.
Vill man lyssna vidare om Philip A. Fisher, så kan jag rekommendera avsnitt 140. Vi lägger en länk till avsnittbeskrivningen, som avsnittet av honom, väl värd att lyssna på. Och vi till nästa grej, Google då. Vi pratade ju för någon vecka sedan här om fangbolagen, och vissa av dem har påverkats om den här IDFA-förändringen, alltså Apples nya integritetsregler. Nu planerar Google liknande ändringar som Apple gjorde. Det här raderade ju 230 miljarder dollar från Facebooks börsvärde. Vad tror du händer nu då när Google genomför de här förändringarna, och vad är det de ska göra för någonting?
Ja, alltså det de ska göra är ju förändra hur man kan tracka deras användare i stort sett. Dels Apple gjorde.
Precis, det vi sa om Apple där var ju att förut var det ju en opt-out, det vill säga du var automatiskt trackad av alla liksom tredjepartsannonsörer och så vidare, och du kunde manuellt välja att sluta bli trackad. Sen vände man på det här istället, så att nu är det ju en opt-in istället, det vill säga säga, du måste aktivt gå in i inställningar och säga att ja, jag vill bli trackad av dem eller spårad av de här annonsörerna, och det är ju ingen som gör det förstås, så det är ju jättetråkigt för Facebook till exempel.
Och det här har ju verkligen påverkat allt från Facebook till Shopify, och det har verkligen spett på nedgången nu för många av de här techbolagen. Så inte bara har de behövt oroa sig över att räntan eventuellt höjs, vilket drar ner värderingar, utan det har ju också varit att fundamentan i bolagen har drastiskt förändrats för många av de här bolagen, för väldigt många är väldigt beroende av just kunna tracka användare och använda det på olika sätt. Det här liksom kommande 1-2 åren, man kommer verkligen få se vilka som kommer kunna hantera den här pressen och kunna klara av den här förändringen, för jag tror inte att alla kommer klara det, och det kommer vara jäkligt tråkigt för de aktieägarna. Men det visar också verkligen värdet att äga den här direktkopplingen till användaren. Är du Apple, är du Google, då äger du faktiskt det som användaren kolla på, använder, klickar, och du blir ju som en kinesisk mur mellan användaren och alla andra appar, som till exempel Facebook.
Avslutningsvis där också, apropå FAMG-bolagen eller Manga som vi kallar dem sist, och Google förstås. Jag såg nu bara också snabbt en graf på att hedgefonder nu har ju totalt droppat sin exponering mot de här megacaps inom tech. Väldigt, väldigt få som faktiskt fortsätter äga dem och börjar få en rejäl undervikt i hedgefonder. Så många har ditchat de här bolagen som tidigare var lite de man älskade i början på året, men de har ju också nu börjat åka på stryk, och då vågar man inte äga dem.
Vilket är intressant, för kollar man på till exempel Google, deras FCF-yield är nu samma som på botten mars 2020. Så att många av de här bolagen börjar ändå bli relativt intressanta. Google är väl i och för sig, det är väl jävligt uttjatat nu som ett värdeplay. Men jag tycker när hedgefonder och så börjar slänga ut det här, då kan det vara intressant att börja kika.
Ja, men man kan ju gå tillbaka till avsnitt 217 där vi pratade om vad vi tyckte om de här bolagen och deras rapporter såg ut. Några tycker ju ändå att caset har förändrats ganska mycket i till exempel Facebook, men flera av de här också fortfarande ser ju riktigt, riktigt billiga ut och intressanta. Vi hoppar vidare, slutligen, till krypto.
Ja, enligt amerikanska data intelligence-firman Morning Consult så äger nu fler amerikaner krypto 24% än antalet som har ett sparkonto, vilket ligger på 23%. Jag tar väl de här siffrorna med nypa salt, men det visar ju ändå någonting intressant där, vad som händer.
Ja, men en fjärdedel äger alltså krypto i USA. Det är ju otroligt intressant. Nu har inte jag sett den här faktiska siffran, så jag antar att det kanske är rensat för de som är under 18 eller liknande, men det är ju otroligt intressant att så pass mycket amerikaner faktiskt äger krypto på något sätt.
Sen ska man också förstå att det är inte så att de går ut och frågar alla amerikaner, så att det kan ju på något sätt vara väldigt skewed eller biased beroende på vem de frågar eller vart de frågar.
Det känns också som att det brukar vara skewat åt andra hållet, för den typ av personer som svarar på den här sortens undersökningar brukar kanske vara lite äldre som inte har någonting att göra, och de lär ju vara mindre exponerade mot krypto.
Det känns definitivt som det kan vara ett resultat av ojämlikheten i USA. Det kan ju vara som så att det är en funktion av att folk är lite desperata, de ser ingen annan väg ut, och det de vill göra är i stort sett gambla på krypto.
Något som kan ha lett i alla fall till att så många äger krypto, det är ju Coinbase-reklam under Super Bowl nu. Det var ganska uppmärksammat, för de visade ju ingen reklamfilm eller något, utan de visade bara en liten QR-kod som studsade runt på skärmen som man kunde scanna av då. Och den här QR-koden gav $15 till nya användare på Coinbase. Coinbase för övrigt är ju alltså den här kryptovalutsmäklaren. Man kan handla och köpa kryptovalutor. Var man befintlig användare och scannade den här, då hade man möjlighet att vinna $3 miljoner i bitcoin. Och Coinbase gick då från att vara 186 mest nedladdade appen i App Store till nummer 2 och fick 20 miljoner besök inom en minut. Så mycket besök faktiskt att sajten kraschade. Och det här är ju rätt häftigt. Dels visar det på enormt intresse, men det visar också kraften i liksom den här annonsen. Det är många som har pratat om den, att vilken häftig, intressant reklam det var att de verkligen satsar på. Annars brukar Super Bowl-reklamen vara så extremt producerad och väldigt, väldigt dyra. Det kostar väldigt mycket pengar att producera att visa sin annons under Super Bowl, och därför brukar folk lägga väldigt mycket krut på det här. Många sitter ju faktiskt aktivt och tittar på det, för att det är speciella reklamer som kanske bara visas under Super Bowl som är häftiga. Till exempel Amazon Prime, de visade i första trailern nu till exempel till nya Sagan om ringen-serien som de ska lansera. Så det är mycket sånt som gör att folk vill titta på de här annonserna. Och det är lite kul då, Brian Armstrong, vd och medgrundare av Coinbase, han gick ut på Twitter nu för att dela med sig av de här framgångarna och berätta då storyn kring den här geniala annonsen och lärdomarna man kan dra av det här. Och det här inlägget gick ju i princip ut på att ja, men vi har träffat massa reklambyråer som pitchar olika häftiga reklamfilmer, men i slutändan sa att nej, produkten ska stå för sig själv, vi nobbar alla reklambyråer, och så kommer man på den här geniala idén att vi ska bara köra en QR-kod och ingenting mer. Och det var ju en cool story. Och så skrev han om lärdomar att man ska våga tänka utanför boxen och inte alltid lita på experter och så vidare. Problemet bara med storyn var att det dök upp en reklammänniska i kommentarsfältet som sa just att det här stämmer ju inte. För hon hade jobbat på den byrån som pitchade in idén med QR-koden. Och att Brian och Coinbase alltså bara snott deras rakt av och sen försökte låta som att de var unika och inte ens en reklambyrå. Så det var lite roligt tyckte jag. Och där fick betydligt mer spridning än hans första originaltråd, så att säga.
Det var väl inte att de inte hade reklambyrå, det var bara att de hade kommit på det internt. Alla stora bolag har ju reklambyråer.
Jo, men de just att de nobbade alla de idéerna på de här stora annonserna och så att nej, vi ska köpa den enkla grejen. Ah, ja. En annan kul story från Kryptoland. Det lanserades ju för ett tag sedan en ny kryptovaluta som heter Madoff Coin, inspirerad av den kände Ponzi-bedragaren Bernie Madoff. Vad har vi på Bernie Madoff, Fabian?
Nej, inte reko-kille, eller?
Ja, exakt. Han drev ju en hedgefond i USA. Kommer inte ihåg årtalet, var det 90-tal kanske? Eller 2000-tal?
Nej, början på 2000-talet var det ju som han åkte fast.
Just det.
Största Ponzi-skandalen genom tiderna. Nästan 65 miljarder dollar.
Och han hade ju som sagt en hedgefond var det väl, där han garanterade 10% avkastning per år eller något i den stilen. Och det visade sig att det var ett stort pyramidspel. Han fick 150 års fängelse. Det är ganska mycket. I alla fall, man släppte nu en Madoff coin som då var inspirerad av Bernie Madoff. Och det här luktade ju förstås som scam en lång väg. Men de intygade väldigt seriöst och sa att it's not a scam like you might think. Så då borde man ju känna sig trygg, eller hur? Det gjorde i alla fall på Reddit. De fick snabbt en egen subreddit för Madoff of coin där, och folk skrev att den här roadmappen var imponerande. Vad har vi på roadmap, Fabian?
Ja, det är egentligen bara en kartläggning vad man har för mål med projektet, vad man ska göra framöver.
Precis, det är en plan, så att den 1 januari då kommer vi lansera valutan, den 1 februari då kommer vi ha en billboard på,
och den tredje dagen ska vi rädda världen.
Ja, men precis. Många tyckte att den här roadmapen var imponerande, och det här är klassisk grej inom krypto som kan vara värt att ta med sig. Många projekt, framförallt NFT, har ju såna här roadmaps som visar på väldigt storslagna planer. De ska släppa spel, de ska släppa comics och allt möjligt. Problemet är att oftast kanske inte det här införverklas, och framförallt är det så här, okej, men du ska släppa ett spel, men vad kommer det kosta och vem kommer vara intresserad av att spela det spelet och så vidare. Så att roadmaps är ju egentligen ganska betydelselösa.
Det är alltid så sjuka timeframes också. Det är liksom så här, från ingenting till att ska släppa spel ska vara typ 3 månader. Och sen ska de släppa någon så här världsrevolutionerande AI 6 månader senare.
Ja, men det är verkligen, de tar ju siffrorna väldigt mycket i luften, eller datumen snarare ur luften.
Hade du pitchat in det där till vilken VC som helst som har garvat ur rummet liksom, för att de vet ju att det här går inte på den här timeframen. Nej.
Men i krypto så tycker man allting, då tycker man det är imponerande. Då fokuserar man på vad det står och så tar man det för face value. Så att det var ändå en hel del användare som slängde in pengar i det här för att de tyckte att det känns väldigt intressant. Och kan du gissa vad som hände sen då?
Ja, allting gick jättebra. De chillar på Bahamas tillsammans nu. Alla är jätteglada, eller?
Så var det antagligen för de som lanserade coinen i alla fall. De som hade investerat i det däremot var inte lika glada. Twitterkonto försvann, hemsidan försvann och man genomförde en så kallad rug pull. Kan du förklara det då, Fabian?
Ja, det är i stort sett när man bara tar pengarna och sen drar. Stänger ner alla sociala mediekonton, bara stänger ner projektet. Och så har man tjänat några millar. Mm. Det är bedrägeri som sagt, men det kan man, inte, man kan inte kalla det fraud i kryptovärlden. Man måste säga en rug pull. Dra ner på allvaret i det hela.
Precis. Det har hänt ett par gånger. Jag tror vi kanske pratade om Squidcoin förut, som var ju en kryptovaluta som lanserades efter Squid Game var så populär. Det gjorde också en rug pull. Bara drog ut alla pengar, snodde med investerarnas pengar, eller stack iväg med investerarnas pengar och så vidare. Det har hänt väldigt många gånger tyvärr.
Men det är det som är så kul. Inte just att bli utsatt för bedrägeri, men att det är så jävla oreglerat och lite vilda västern. Det är det som är spännande med kryptomarknaden.
Verkligen. Låt oss hoppa in på dagens huvudämne, som definitivt inte är lika mycket vilda västern som krypto.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ja, guld och ja, silver också egentligen går in i det här. Det är något jag tycker är väldigt, väldigt intressant just nu med tanke på årets råvarurally. Vi kikar på till exempel naturgas, upp cirka 25%. Olja, upp cirka 23%. Aluminium, upp 20%. Järnmalm, upp nästan 20%. Sojabönor, upp typ 20%. Men kolla på guld, är typ 4-5% på året. Och kikar man på rullande 12 månader, då är ju guld i stort sett flat, medan de flesta andra större råvarorna har dragit rejält. Silver är också väldigt intressant här, för det är ju faktiskt ned på rullande 12 månader. Och den här liksom underprestationen i guld och silver är rätt intressant givet inflationstrycket. Och här kan man ställa sig frågan, blir det här lite av ett spel på om inflationen är övergående eller inte? För kikar man på realräntan i USA nu, så ligger den på minus 5,5%. Inflation 7,5%, tioåringen 2%. Ja, differensen där blir ju 5,5%.
Precis, så realräntan, alltså vad får man egentligen över efter att inflationen har ätit upp den avkastning man fick från den riskfria statsräntan?
Exakt. Det finns såklart flertalet faktorer som påverkar guld, men realräntan tenderar att vara en av de viktigare faktorerna, och guld tenderar att röra sig inverst med realräntan. Och när realräntan är noll eller lägre, så är cash och fixed income relativt ointressant, eftersom realavkastningen är negativ på grund av inflationen, det vill säga att din köpkraft minskar. Så håller du cash i den här miljön och realräntan fortsätter ligga på minus 5,5%, så kommer värdet på en hunka vara värt 94,5 spänn när året är över. Och det är väl okej om du har 100 spänn i plockan. Det är inte så roligt om du har, jag menar, 100 000 eller några millar eller några miljarder. Det äter upp dina pengar jäkligt, jäkligt snabbt. Och över tid så har ju guld kunnat skydda mot inflation och money supply growth. Och det borde alltså vara ett väldigt intressant objekt ur ett store of value-perspektiv om den här inflationen inte är övergående. Och det är många som tror att den här inflationen är övergående. Många analytiker som tror det. Och det är kanske därför guld inte har rört sig så mycket, och inte silver heller.
Ja, precis. Inflationen här är ju avgörande eftersom det påverkar realräntan så mycket. Kan bara slänga in två snabba grejer här också precis innan bara vi börjar prata lite om inflationen, om huruvida den är övergående eller inte. Tycker ändå det är intressant just med guld också ur synen. Jag är inte särskilt duktig på teknisk analys, men följer en hel del folk som är duktiga på det. Och en av mina favoriter, Mr. P, han skriver ganska mycket om guld just nu, och även silver har skrivit om att de börjar se väldigt intressant ut. Framförallt kan det vara intressant, tycker jag, att notera att just volymen är den högsta på flera månader, så att folk verkar bli lite intresserade av guld igen. Sen kan ju det förstås också bero väldigt mycket på det här med Ryssland och Ukraina. Det var också en intressant graf ju, att jag såg att Ryssland, de har ju i princip dumpat sina dollarinnehav de senaste åren, men ökat hela tiden sina innehav i guld och köpt på sig väldigt, väldigt mycket guld. Vilket också förstås delvis tryckte upp priset på guld en del, så det kan ju vara de som påverkar det också. Men jag tror generellt att folk sneglar mer och mer mot guld. Lite för att innan fanns det ju ett argument, eller fanns i alla fall en diskussion om huruvida bitcoin var liksom en inflationshedge eller inte, eftersom det skulle vara det digitala guldet. Det känns som att den debatten har liksom totalvunnits av guldbulls. Bitcoin har ju liksom slaktats nu medan inflationen stuckit iväg. Det känns inte som att det fanns någon korrelation alls, utan vi kan ju konstatera, som vi sagt flera gånger på podden förut, att bitcoin snarare är en väldigt tydlig risktillgång. Så guld är nog fortfarande kvar liksom som den riktiga inflationshedgen, och därför blir det ju väldigt intressant att fundera på om det är en övergående eller inte inflation.
Ja, och vad finns det för anledning då till varför inflationen kan vara övergående? Största är att Fed ska ju höja räntan i år, varav många tror att de kommer höja rätt aggressivt för att stoppa på inflationen. 7 höjningar av 0,25%, vilket skulle motsvara en total höjning i år på 1,75%, vilket skulle göra guld mindre intressant. Men man vill ju nå då en positiv realränta, Så då måste man ju få ner inflationen till under 3,75%, givet att 10-åringens 2% plus 1,75% höjning.
Det man kan säga just om de där räntehöjningarna för, som talar emot dem, eller som är intressant också allmänt i börsperspektiv, det är ju som så att det är inte på själva räntehöjningarna som börsen går ner, utan det är ju när man annonserar att man ska höja räntan som börsen går ner. Sen när väl räntehöjningarna sker så brukar faktiskt börsen gå upp istället. Jag ser att många missförstår där och skriver att räntehöjningarna inte ens kommit än och redan har vi kraschat. Det kommer bli ännu värre snart. Troligtvis är det tvärtom. Man prisar ju in räntehöjningarna nu när de har utannonserats. Börsen är framåtblickande.
Exakt.
Det som talar emot det är att Fed jobbar ju ofta lite så här att man är ute och pratar tydligt om vad man vill göra för att på det sättet liksom lugna ner börsen och lugna ner inflation och så vidare. Så att det kan mycket väl vara så också att man annonserar väldigt många räntehöjningar för att visa att nej, men vi tar det på allvar, vi är aggressiva, men sen i slutändan kanske man inte behöver höja så pass många gånger. Och det är väl det, lite det spåret jag är på. Jag har i alla fall väldigt svårt att se nu att Fed skulle komma ut och annonsera ytterligare höjningar. Snarare är det som sagt att man då tar bort en del höjningar. Vilket sagt talar för att surprisen eller överraskningen skulle kunna ske på uppsidan här.
Det är alltid viktigt att komma ihåg att börsen är framåtblickande. Men vad talar om att inflationen inte är övergående då? Det tycker jag är rätt intressant. För man har ju liksom, varför ska den gå över? Det är för att Fed ska höja. Varför kommer den inte gå över? Jag tycker det är rätt intressant här. Jag läste en artikel på Bloomberg med Head of Commodities. Alltså han som är ansvarig för råvaror på Goldman Sachs. Och han säger att han aldrig sett en råvarumarknad prisa in en sån här stor brist på råvaror någonsin i sin karriär, 30-åriga karriär, och säger att vi är mitt i en molecule crisis, alltså en molekylrisk. Vi har slut på alla råvaror i stort sett. Det är olja, gas, koppar, kol, aluminium. Allting är det brist på, och det är väldigt, väldigt stor brist här. Och råvaruterminer tradar i så kallad super backwardation, det vill säga att man betalar en väldigt stor premium för omedelbar leverans för att det är så stor brist, men företag måste ju få tag i det här. Och du ser ju på att det är jättemånga bolag som deras efterfrågan från kunder minskar inte. Det är att deras produktion måste minska för att få tag i materialet för att kunna fullfölja det här. Och det spelar i stort sett ingen roll om det är metaller eller halvledare. Det är brist på all typ av råvaror. Och Bloomberg's Commodity Spot Index som trackar 23 energiterminer, metallenergier och softterminer har slagit all time high i år. Och det är delvis då på grund av oljan har haft ett sånt extremt rally, är på samma nivåer som 2014. Men med de här bristerna i essentiella råvaror kan man ju ställa sig frågan, kan inflationen verkligen hållas nere av en 1,75% höjning? Är det ens möjligt? För det kommer ju bidra med att priset på alla de här råvarorna sticker iväg som man har sett nu i år och förra året. Och kommer antagligen fortsätta vara där uppe tills man lyckas få igång lite supply. Men sen är ju också frågan, är det ens möjligt att höja räntan 1,75% utan att dra igång en recession i och med att världen är rekordskuldsatt? Och då vet jag hur ni tänker, 1,75% är inte så jäkla mycket. Men det finns en kille på Twitter som heter Connor McGuire. Han är en special situations investerare. Han gjorde en servettkalkyl på det här som givetvis är rätt förenklad, men som visar lite på hur mycket 1,75% höjning är. Amerikansk BNP förväntas växa 3-4% under 2022. Och amerikansk BNP ligger då totalt på 24 biljoner dollar. Så det skulle ju motsvara cirka 1 biljon dollar det ska växa i år. Räknar du ihop skuldsättningen för offentlig sektor, privat sektor, hushåll, finansiella sektor, ja, då uppgår skulden till 86 biljoner. Och då är endast cirka 35 biljoner av det här från statliga skulder. Resten är privata och bolagsskulder. Varom en stor del av det här är rörlig ränta. Och enligt Fred, det vill säga Federal Reserve Economic Data, är snitträntan på de här skulderna 5%. Så antar man då grovt att den här 1,75-procentiga höjningen kommer påverka alla sektorer jämlikt, vilket det troligtvis inte gör. Men för förenkling så säger vi det, att det påverkar allt från huslån till företagslån till kreditlån jämlikt. Så kommer den totala räntan i USA gå upp till 6,75% i snitt. Och det betyder ytterligare skuldbetalningar om 1,5 biljoner dollar i USA. Som sagt, amerikansk BNP står i cirka 24 biljoner dollar. Växer den 4%. Det betyder att den kommer öka cirka 1 biljon dollar i år. Men det betyder att du kommer betala mer på skulder. 1,6 gånger så mycket på skulder som BNP kommer växa. Det betyder att reellt sett så kommer BNP gå ner 6%. Du kommer alltså minska 6% i BNP om du ökar räntan med 1,75%.
Precis, det kommer inte synas dock i BNP-siffrorna, men skuldsidan ökar ju mer än vad BNP gör.
Ja, och då kan man, och det är inte en perfekt jämförelse, men då kan man kolla från topp till botten i finanskrisen, så minskade amerikansk BNP med typ 4-5%. Så det här är helt klart en väldigt förenklad beräkning, men det visar ju vilken bajsmacka USA och resten av världen sitter i, eftersom man är så jäkla tokbelånad att man inte riktigt har de här verktygen man vill ha för att stoppa inflationen. Och summa summarum egentligen, om du bara börjar tänka på annat när man börjar rabbla de här siffrorna, så är det att Fed har väldigt, väldigt svårt att faktiskt höja räntan till deras mål på 1,75%, eller det man antar de kommer höja till, eftersom det kan orsaka en rejäl ekonomisk kris, en väldigt, väldigt allvarlig ekonomisk kris. Och kan man inte höja räntan, så kommer ju troligtvis inflationen fortsätta. Den kommer inte vara övergående. Och om inflation inte är övergående, så ser guld väldigt intressant ut just nu på grund av den negativa realräntan.
Ja, just det där argumentet är ganska intressant, där med att man kan inte höja räntorna för att det skulle orsaka en ekonomisk kris. Det är väl också en stor diskussion egentligen om huruvida Fed och andra centralbanker faktiskt tar hänsyn till det eller inte. Jag tror ju att de gör det. De ska ju ändå någonstans ta hänsyn till finansiell stabilitet. Det gör ju Riksbanken också. Man hör ju ofta det argumentet hemma i Sverige att nej, men Riksbanken kommer aldrig kunna höja räntan ordentligt för att då kraschar hela svenska ekonomi eftersom alla har så mycket bolån och så vidare. Och det ligger absolut säkert någonting i det. Men samtidigt måste man också någonstans tänka sig att men om inflationen verkligen skulle skena iväg, låt säga att den skulle ligga kvar nu på 7% per år ett par år. Jag menar, alltså då har vi ju i princip inga pengar kvar. Och det skulle sätta oss i en enorm krissituation åt andra hållet. Så någonstans måste ju ändå liksom centralbankerna mäta upp där om det blir för mycket inflation. Men som antagligen så är det väl så att de inte vågar vara hur aggressiva som helst just på grund av att man har så pass höga skulder. Och det är därför jag tror, som jag nämnde, att jag tror till exempel Fed, de jobbar ju mycket så att de går ut och annonserar ut att okej, nu kommer vi ta krafttag mot räntan för att då på olika sätt dämpa ner. För då gör ju folk också mindre investeringar, folk tar mindre lån och så vidare för att man vet att räntan kommer bli dyrare. Så jag tror ändå att mycket av det också är snack för att som sagt dämpa marknaden utan att behöva göra alla de höjningarna.
Alltså om man ska vara den som är den, det absolut bästa för USA just nu är ju en hög inflation som äter upp skulderna de har och resten av världen också. Sen ska man inte glömma heller att den största indikatorn på inflation är förväntad inflation. Och det här är någonting som många glömmer bort, och jag visste faktiskt inte om det här förrän väldigt nyligen. Förväntad inflation, alltså att folk tror att inflationen kommer öka, är den största indikatorn på att inflationen faktiskt ökar, för det förändrar beteendemönster. Du börjar köpa mer, du börjar göra saker som drar iväg priset. Så Fed vill helt klart dra ner oron för förväntad inflation, eftersom det kommer hejda inflationen.
Precis, jag såg en tweet om det som var ganska bra, som pratar om att glöm inte att inflation är ett psykologiskt fenomen. Och det stämmer ju verkligen, för det är ju så som du säger, om man förväntar sig att priser kommer börja gå upp och man börjar se tecken på det. Vi har ju, som vi har tjatat om i podden många gånger, har ju den haft stigande priser på massa saker, framförallt på tillgångar, men även andra saker har stigit priser vidare. Men på olika sätt har man maskerat och döljt det, och de flesta tycker ändå inte att det är så mycket inflation liksom gemene man, och därför oroar man sig inte för det. Men nu när det pratas så mycket om det i media och så vidare, och folk börjar förstå att oh shit, det blir faktiskt dyrare, och vi har sett det bensinpriser och så vidare, man får inte full tank kanske i bilen längre för att man inte har råd, och man framförallt elpriserna tror jag verkligen har rivit upp ett rejält sår i det svenska folket. Då är plötsligt blir man orolig för sin ekonomi och för inflationen, vilket gör att man helt plötsligt börjar agera på ett annat sätt som driver på ytterligare inflation. Till exempel kommer man börja försöka kanske kräva högre löner till exempel, vilket då ger löneinflation, och man kommer vara mer okej och mer accepterade med att tillverkare höjer priser, för man förstår dem helt plötsligt varför de gör det. Och allt det här gör liksom att det psykologiskt tillåter inflation, och därmed kommer inflationen också. Om folk inte tror på den, så brukar den faktiskt inte dyka upp på samma sätt. Så det är ett psykologiskt fenomen helt klart. Sen som jag sa, så är det ju så att många tror ju inte att Riksbanken och Fed och så vidare kommer höja, eftersom de har ett intresse av att bevara den finansiella stabiliteten. Finns ju också kanske ett lager av att det kan vara så att de inte vill höja för att de själva drabbas ju av det. Och ni vet ju inte hur alla i Riksbanken bor, men jag kan tänka mig att ett flertal i alla fall säkerligen har bolån. Dessutom var det Fed, de har ju tillåtit att handla med aktier inom Fed. Nu tror jag att det kom ut ett förslag, det var lagom ungefär till att aktiemarknaden toppade, kom ett förslag till att man inte skulle tillåta liksom aktiehandel inom Fed, om inte jag förstår fel. Såg också en rätt rolig nyhetsartikel om granskningen som friade Ingves var inte oberoende, säger rubriken. Man gjorde ju en utredning intern på Riksbanken efter att de hade fått jävsanklagelser. Riksbanken hade nämligen stödköpt obligationer. De stödköper ju till och med obligationer i specifika bolag. Och de hade köpt då i bolag som riksbankscheferna faktiskt ägde aktier i. Det intressanta med den här utredningen dock, det var att det inte var någon oberoende extern utredare som gjorde den och som friade Stefan Ingves och även den här Cecilia Skingsley. Utan utredningen gjordes istället av personal på Riksbanken. Så att det var väl inte någon skräll kanske att man inte fann sin egen chef skyldig.
Nej, men jag tycker väl också att det det är rätt stor skillnad på när Fedden handlar och när Ingves gör det. Det känns annan grej med Powell, där du faktiskt har en annan monetär situation. Du har rätt mycket pengar att påverka med.
Absolut, det kan man absolut hävda. Samtidigt som så det hade varit en ganska lätt regel att till exempel riksdagsmän och Riksbankens chefer och så vidare kanske snarare skulle äga fonder och så vidare och inte vara involverade och peta specifika aktier.
Absolut, absolut.
Men absolut, det, som du säger, det är stor skillnad både i Feds balansräkning mot Riksbanken, men det är också skillnad i Fed-cheferna. Så jag tror att Jay Powell till exempel pratar om att ha en net worth på runt 50 miljoner dollar, så en halv miljon ungefär. Så att de har ju lite annan pengar på sig också som skulle kunna påverkas. Den annan sak som skiljer mig åt också som är intressant just apropå med skuldbubblan, det är ju att Fed håller ju ändå på med dollarn, och dollarn är ju ändå världens reservvaluta. Det är ju liksom våran världsvaluta som alla handlar med, vilket gör att de har ju liksom kan på ett annat sätt hantera, ha mer inflation. Det har ju liksom varit okej. Det har ju varit lite det som är USAs egentligen S i rockärmen, att alla sitter på så mycket dollartillgångar så att även om de har jättestora skulder så är det aldrig någon som kommer våga. Ingen vågar liksom klaga på deras statsskuld eftersom det skulle drabba dem själva som äger dollar. Det är jobbigare för ett land som Sverige som är en fristående valuta att få stark inflation, för att vi skulle då kunna skilja oss från resten av världen och få mycket pengar på det. Men som sagt, det är en stor fråga om det är en övergående eller inte övergående inflation. Jag är fortfarande på den sidan som tror att det är övergående. Åtminstone hoppas jag det av hela min kropp i alla fall. Andreas Sten och Larsen, som vi har tagit upp tidigare i podden, duktig makroanalytiker som nu är fristående, han skriver ganska mycket om det här med supply chain-krisen som tar upp och postade lite siffror om dagen. Det är ju en datapunkt, eller datapunkt från en grej egentligen då. Men han tittade framförallt på shipping just nu och hur det faktiskt ser ut med containerfartyg och så vidare. Och då ser det ändå ut som att det verkligen börjar ordna upp sig nu med supply chain-krisen på vissa delar i alla fall. I Los Angeles till exempel kan man följa antalet dagar i snitt. Ett skepp ligger antingen för ankare eller för töjt, det vill säga alltså hur långt det tar för skeppet att komma in. Och det här är ju en indikation då egentligen på hur stora köer det är i hamnarna. Förut var det ju enorma köer. Där tiodubblades ju antalet dagar från 2,5 dag i snitt till 25 dagar som man låg in i hamnen. Så det var ju liksom helt extremt, och det var ju ingen som kunde plocka av skeppen, de bara låg där. Nu är det här nere igen på ungefär 5 dagar och lär fortsätta ner dem mot mer normal nivå. Så det här håller på att återhämta sig, man hanterar skeppen mycket snabbare och mer normal takt. Man ser även på containerbranschen så att säga som spikade 2020, vilket fick enorm påverkan framförallt på container- och fraktpriser. Det har också rört sig ner nu mot lite mer normala nivåer. Man ser samma sak i Shanghai, så det är inte bara i Los Angeles, de verkar hantera container relativt normala nivåer nu. Och containerpriserna har sjunkit rejält också. De är fortfarande ganska höga, men de har sjunkit rejält och ser ut att kunna röra sig neråt, ytterligare återgå till normala nivåer. Och det här skulle vara superpositivt för världens logistikled helt enkelt. Så vi håller ändå tummarna, tycker jag, för att inflationen är övergående, men är den inte det, och egentligen oavsett kanske, så är det en ganska intressant trade med just guld, som du säger. Eftersom det är en ganska låg risk i det. Alltså guldet kommer knappast krascha 30% imorgon, och det är redan ganska nedtryckt. Men däremot finns det en ganska stor uppsida om det skulle bli så att inflationen verkligen blir ett problem. Och dessutom har vi ett litet plus där, som sagt, ryssarna köper guld för som galningar. Och nu har ju deras naturgaspriser stigit i höjden, så de har högre statskassa, och då kan man köpa ännu mer guld. Så vi håller tummarna för att vi möter Putin i orderdjupet som på köpsidan.
Ja, en snabb liten innehållsförteckning här då. Äger du något guld?
Ja, jag äger faktiskt lite guld. Vi har lite guld i bolagsportföljen ju. Och jag äger lite guld privat också. Jag tror inte att det kommer påverka priset på guld. Det är ändå en enormt stor och likvid marknad.
Tala för dig själv.
Däremot nämnde vi Plaid och Fastly. Vi kan ju inte, för att vi gick in på djupet på dem eller sa någonting om vad vi trodde om dem. Men ingen av oss äger väl Fastly just nu. Och jag äger däremot lite Plaid, och vi har Plaid i bolagsportföljen. Så har vi sagt det.
Så fortfarande äger inget tech i portföljen just nu. Äger dock lite guld.
Oavsett vad vi äger så vet du att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter till vår egen gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
Apropå sponsorer så ska vi förstås också bara ge en liten shoutout till vår samarbetspartner Aktier. Aktier.com, AXYR. Du hittar en länk till det i avsnittbeskrivningen. Där kan man följa både dig och mig och diskutera bolag, följa bolag, få pressmeddelande och så vidare direkt ut i telefonen. Till exempel fick man det här från Play då om att Erik där chackan hade fått ett margin call. Superintressant och bra app som man måste ha om man är aktieintresserad.
Och kontakta oss gärna på podcast@marketmakers eller på Twitter. Och nu kan ni också gå in på aktier, och där kan ni hitta oss på @marketmakerspod.
Lämna jättegärna också en recension på iTunes eller tagga oss inlägg på aktier. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.